Att mäta sitt jobb. Få koll eller bli kontrollerad.
Vi lever i en tid av stor förtjusning inför data.
Det gör vi. Och data kan hjälpa oss att få syn på både möjligheter och problem. Och data kan ge oss koll på läget så att vi gör rätt saker i rätt mängd.
Men ibland så går den här kärleken till data överstyr. Det blir mätning för, ja, mätningens skull.
Mm, och det kan leda till att vi fastnar i att titta på siffrorna utan att veta vad vi ska ha dem till. Och ännu värre, att vi skapar ett modernt slavsystem. Det ska vi prata om idag.
Här är Health for Wealth, där vi i 8 år har poddat om hälsa på jobbet, eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
Mm. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och så trygga ledare som har tid att leda.
Och i podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg och ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
Och jag är Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, för dig som jobbar med HR och alla medarbetare såklart.
Alltså det är ju ganska lätt att fastna framför datorn trots att man vet att en promenad skulle göra gott både för faktiskt jobbet och hälsan.
Mm. Jag tänker ofta att ja, men jag ska bara. Och så försvinner den där tiden för pausgympan och tiden för att hämta andan.
Ja, vi vet ganska ofta vad vi behöver för att må bra. Det är bara att vi faktiskt ibland inte, ganska ofta, inte gör det. Den bästa hälsan är den som blir av.
Japp, och det vet vår samarbetspartner Twitch Health. Och de har allt det där du tänker dig, träningspass, program för mental hälsa, individuella hälsoplaner, till och med företagsgym om du vill.
Men grejen är att de ser till att ni faktiskt får till hälsan att bli av. Och det är det som är det viktiga i fokus här. Och mer om hur det fungerar, det kan ni läsa på twitchhealth.se. Då går vi från det ena till det andra och säger direkt välkommen till dagens gäst, Anders Teglund. Vad kul att ha dig här.
Tack så mycket. Kul att få med i det här sammanhanget.
Anders, du är pianist, förläggare och författare. Och för 2 år sedan släpptes din debutbok Cykelbudet som kom till när du under pandemin tog jobb som cykelbud på Foodora. Och du upptäckte snabbt att det här med mätningar och siffror, det var väldigt viktigt. Vill du berätta hur?
Ja, man jobbar ju med att leverera mat så att säga och jobbar ju med en app som säger till en vilken adress man ska till och vart man ska hämta mat och sådär. Så att det är ju en slags arbetsledning som är digitaliserad så där helt och hållet. Men till det så pågår också en slags registrering av såklart hur många leveranser du gör, för det är ju också en del av ens betalning. Men också hur du tar dig och vart du rör dig. Och om du är snabb på säga ja på en beställning eller om du är långsam. Hur länge du väntar på maten. Hur länge du tar på dig att vänta. Alltså när du parkerar cykeln nära en leveransadress. Hur lång tid tar du på dig från det att leverera klart. Och så vidare. Så att små liksom, mätpunkter. Och det här samlades då i en slags personlig statistik som kunde vara lite så, ja, dels lägga liksom ja, någon slags bara generell bild, så här har du jobbat. Men det blev ju mer och mer liksom också en mätinstrument, och man kunde också få en tabell. Det skulle man få varje vecka med ens kollegor där alla satt, liksom de som var bäst hamnade överst och de som var sämre hamnade längst ner. Och det här varierade lite så här, vad man mätte, men känslan var ju liksom att vad som helst kanske man mäter. Mm. Det fanns liksom egentligen en, alltså buden påverkades ju på så vis att, och när man jobbar som bud, att man vet inte exakt allt jag gör, vad som spelar roll i mätningen.
Aha.
Men en känsla är, förmodligen spelar det mesta roll. Och jag tar en omväg, då plingar den ju till. Då säger den så här, vad håller du på med? Det här är ingen bra väg.
Okej. Okay.
Men det är liksom en sån kontaktyta som gör att man hela tiden upplever sig mätt, så att säga.
Man ska kunna säga att din chef är appen. Det är ingen mänsklig kontakt, utan den pingar och den berömmer dig när du är supersnabb. Och vadå, bestraffar den dig när du tar en kisspaus?
Ja, så pass mycket personlig var den väl kanske inte. Men säger till den när man är för långsam, absolut. Då börjar den pipa och tjata och uppmanar den kanske till att om det är någon annan som är långsam hos restaurangen, så där, kan du kolla om de ska skynda sig lite och sådär.
Mm.
Beröm kom väl kanske inte riktigt så mycket. Inte som egentligen, utan den var ju mer som, alltså att man kan uppleva en slags tillfredsställelse när man tittar på resultatet bara. Så här, oj, idag har jag gjort liksom... Jag har cyklat 3 mil och gjort 9 eller 12 leveranser. Det var väl ganska bra. Alltså mer en sån mätning som man kan få en inre beröm av. Ibland så kommer det ju, sen fanns det ju, det var ju inte bara datorer så att säga. Det fanns ju också människor som arbetsledde också. Och som kunde som på sidan av det här säga att nu måste ni tänka på det här. Och det är snö idag, så att idag förväntar vi oss inte samma hastighet eller sådär.
Jag blir nyfiken, hur påverkar, liksom, vad var din ingång i digitala mätningar innan du tog det här cykelbudsjobbet? Vad blev din upplevelse? Ja. Liksom?
Alltså, den första var nog egentligen att jag har sen ungefär 10 år så har jag hållit på att springa själv, så här, löpträna. Och haft en app till det, alltså en sån mätapp som bara man använder för att registrera sin egen träning. Och så sen när jag började på jobbet här, då insåg jag att det var ganska likt på något sätt, att det var lite samma. Så ur, hur ska man säga, en, så här, om man ska se det som att jag ur ett arbetskritiskt perspektiv, så reagerar jag ju på att säga, okej, nu är det här ett instrument på arbetsplatsen, för det var ju nytt för mig. Alltså att om jag tar en omväg och hämtar ett överdragsställ, Så registreras det, och det är också, särskilt man är ny på jobbet, en väldig stress för det, liksom, vad får jag göra, vad får jag inte göra. Men jag kände ju mig på något sätt, det var ju intressant att jag ändå kände igen det, att jag själv hade börjat med det här på eget bevåg. Och liksom mäta mina egna rörelser frivilligt, så att säga. Och så sen var det bara plötsligt en arbetsgivare som också gjorde det. Och det jag märkte var ju bland många kollegor också, hur på något sätt viktig motivation och den hade en stor betydelse, mätningen, för ens upplevelse på jobbet, att man hade gjort sitt jobb, så att säga. Okay. Det var bud som, någon gång, de ändrade ju det där hela tiden, vad man fick för slags feedback. Och någon gång så tog man bort, det var nog innan jag kom, så då mättes även ens snitthastighet, om ni förstår. Man fick ut någon slags kilometertid. Och det tyckte företaget att det är vi inte så intresserade av. Vi behöver inte den längre. Men då var det många bud som protesterade och liksom egentligen önskade fler mätpunkter. Det tyckte jag var liksom, det sa någonting sådär om det hela, att buden också uppskattade det på något sätt.
Att man har gjort det till sitt. Att ja, det är inte exakt. Bara det är inte bara att min arbetsgivare ska se att jag gör mitt jobb, check, check. Nej. Utan det är också att jag liksom tar det till min grej. Vad händer då, Anders? För jag tycker ju, när du beskriver det här så låter det ju som att det kanske är skönt att känna check, check, jag har gjort det här idag. Att jag kan se att jag har, det finns någon meningsfullhet i det då. Men det verkar inte finnas så mycket pepp att vara bra att du hämtade överdraget nu så du inte fryser. Sånt verkar inte finnas.
Nej, det finns en väldigt liksom, det är upp till var och en där. Och den här peppen har ju som två sidor. De som inte var snabba var ju oftast, hade sämre cyklar, hade mindre pengar, var mer utsatta och ofta också mer beroende av jobbet. Så att ju liksom mer, så att säga, viktigt det var för dig att behålla detta jobb, desto kanske svårare i, generellt sett hade du också att leva upp till en ganska hög prestation. Och det syntes ju, det blev du påmind om kanske. Och de som var där som jag pratade med kanske inte hade samma, ska man säga, inställning till just att mätning, utan den var ju mer som att den får man leva med liksom. Så att det är ju det som är grejen då kanske, att vart går gränsen för när det finns, när det liksom skapar en negativ feedback. Det här är inte helt liksom, det är mycket gråzoner här. Och om man pratar med olika personer som jobbar med det, så vissa kanske är sporttyper. De tycker bara att det mät mig allt, för att det är mitt liv. Och vissa kanske liksom inte är det, och då är ju det problemet liksom.
Ja, men du nämnde något nu, att man har olika cyklar. Cykeln håller man sig med själv.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ja.
Den får du inte. Det betyder att om du då inte har så mycket pengar till att börja med, då har du en sämre cykel. Du ska också kunna vara så att du tar det här jobbet för att du måste, men du kanske har lite trasiga knän så du kan inte cykla så snabbt. Så det är inte så rättvist det här.
Nej, men det, prestationen är väldigt upp till var och en och vad man har för fysiskt och materiellt skick. Alltså det är ju, många nu har ju mopeder och elfordon av olika slag, men de kostar ju också mycket. Och en av faktor där är ju också stöldrisken. Man förvarar dem oftast in i stan. Det finns ingen garage i regel, utan de står ute på gatorna. Det är upp till var och en att lösa den där situationen. Och det blir ju en form av ekonomisk, kan man säga, kalkyl som man måste göra. Hur dyr cykel har jag råd att köpa och riskera att den blir stulen, men ändå kanske få så bra leveranssnitt som möjligt. Och den ekvationen ligger ju på arbetaren, så att säga.
För det här är gigekonomin. Och varje gång du då springer in och ska leverera något, så behöver du kanske ställa cykeln olåst för att det tar lång tid att låsa, eller?
Man låser nog cykeln, annars är man ju riktigt dum.
Okej.
Okay. det gjorde nog. Ja, men jag tror ingen vågar lämna en olåst så. Men det är klart att någon kanske lämnar en låst och så rycker någon den ändå. Det hände ju. Det var ju någon som hade en jättedyr cykel när jag jobbade som... Alltså en sportcykel som någon tog den då på gatan bara. Och det är ju, en fråga om hastighet där då. Det är ganska stor skillnad att cykla på en redig cykel och en skruttcykel. Alltså om man ska cykla flera mil om dagen.
Jo, det gör lite skillnad. Om vi kommer till det här med mätandet, för som du säger, för dig låter det som att mätandet var en naturlig del i ditt liv, ganska lustigt. Jag tror många relaterar till att när man började kunna mäta sin löpning till exempel, eller träning. Vi har mätt kanske väldigt analogt tidigare när vi har skrivit upp på papper, så att det är ingen nytt fenomen, men som vi sa i början, det har ju, nu kan vi ju mäta. Alltså jag var helt fascinerad av alla olika mätetal man kunde mäta bara där på en vanlig matleverans, och det säger ju en del om hur mycket som faktiskt går och mäta. Vad är det som, ja, det finns ett kanske inneboende svar, men vad är dina tankar kring den här mätkärleken? Att vi kan mäta, och då mäter vi så otroligt mycket. Ja. Vad kommer det ifrån?
Ja. Alltså det finns ju såklart ett produktutvecklingsled av det här, där det, för att det går så gör man det så att säga, men hjärnan, om man, nu är inte jag liksom expert på hjärnan på så sätt, men vi är ju programmerade till korta belöningar, till kortsiktiga belöningar, och det här är ju ändå någon form av sån feedback. Alltså du kanske inte kan få, alltså så här, hur lever du hälsosamt? Man vet att man ska det, men det är en jättelångsiktig grej. Det är typ livsstil.
Mm.
Ja, men hur ska jag få ut, vad är det här? Är jag på rätt väg eller någonting? Och då kan det ju göra ganska mycket att man får någon slags siffra på ens livsstil. Eller så där, en sån här vagt uppskattning liksom. Så att det tänker jag. Och så sen är det väl den här flyt. Alltså om man tar det längre så finns det någon slags, med att vara människa, osäkerhet, flytande tillstånd där man så här, duger jag, tycker jag om någonting, och så vidare.
Mm.
som ju är mänskligt typ. Man vet kanske så här, ja, till viss, man har en uppfattning, men om det då kommer liksom ett svar på sådana här saker, då blir det ju nästan religiöst. Alltså att man förstår varför folk vänder sig till religion och fråga så här, duger jag, har jag gjort rätt, kan du ge mig ett svar på det?
Mm.
Och svaret är ja, om du gör det här också och så vidare. Det är ju liksom, det känns ju som att det är en mänsklig liksom grund så där. Sen så är det väl då att tekniken är så triggad på den här, vad heter det, godishjärnan. Alltså att de är ju jättebra på att utveckla så att man blir beroende på olika sätt. Och så bara objektet, sin telefon. Ibland så sitter man ju bara med sin telefon, bara håller i den. Nu håller jag i den, så att det känns lite bättre. Och så om man lägger ifrån sig den, alltså man kanske inte ska göra någonting, men den ligger typ i ens jacka. Då kanske jag kan ändå känna det så här, nu är den lite långt bort.
Ja.
Och det är ju helt, det är ju liksom någon slags anknytning som tekniken har skapat då. Som jag tror, eller det är väl ganska uppenbart att det har baksidor. Sådär.
Ja, men precis.
Men så är vi ju liksom.
Ja, men du kommer ju från det där då att vi är flockdjur, vi behöver höra till, vi behöver känna att vi är behövda. Och ja. Den här spelifieringen av jobbet då med siffror ger oss på kort sikt, pling, pling, check, check. Antingen att, ja, nu ska jag göra det här så att jag får vara behövd, eller att man får den här snabba kicken att yes, nu gjorde jag rätt. Nu fick jag en guldstjärna. Men det blir ju också då, som du säger, väldigt kortsiktigt. Alltså, man är ju inte bättre än sin senaste leverans då, antar jag, när man är cykelbud.
Nej, det är kortsiktigheten, tycker jag, är en väldigt viktig del av det hela. Det tyckte jag, alltså, om man ska säga vad man... Det jag försökt skriva fram, om jag ska vara lite så, zooma ut lite från boken Cykelbudet, så skriver jag ju om gig, hur det är att vara gigarbetare som bud och som kulturarbetare. Och något som liksom, vad heter det, präglar dem båda är ju kortsiktighet. Och jag beskriver någon slags, alltså jag tänker det som att man, hjärnan blir lite gigifierad. Och det handlar om att dels är livsvillkoren väldigt kortsiktiga, att man inte vet hur man ska försörja nästa månad. Man måste liksom lösa det väldigt snabbt. Även jobben är väldigt snabbt liksom, kortsiktigheten är liksom där. Och det gör att man tappar liksom överblicken lätt och bara befinner sig i de kortsiktiga lösningarnas, vad ska man säga, hängen eller våld. Ja. Beroende på hur mycket man vill värdera det. Men om man inte, det är ju liksom ett privilegium att kunna få planera 5 år framåt, eller att det finns här, om inte du gör någonting så kommer du ha det tryggt fram till pensionen och sen därefter.
Mm.
Det skapar ju liksom en annan existentiell säkerhet så där. Och då kan de här små jakterna ändå döva någonting, tänker jag. Det är alltid något
Ja, det är alltid något, men det är också kortsiktigt.
Mm.
Det slog mig nu att i sammanhang där jag jobbar så säger vi ibland att nu är vi i leveransmod. Alltså, och då menar man att nu har vi en hård deadline framför oss och nu behöver vi bara fokusera på det ett tag.
Mm.
Och det är då, inser jag, en stor lyx. Därför att jobbar man som cykelbud är man alltid i leveransmod.
Ja, jo, absolut. Så är det. Jo, jag tycker just det här med bud är ett intressant en roll på något sätt. Man springer för någon annans skull. Och just kopplingen till maraton också. Den här, varför maraton heter maraton är ju att det var ett bud som sprang med liksom budskap. Så att bud är ju också en förmedlare av ett budskap.
Mm.
Så att säga. Och då var det ju krigsrapport som vi sen har hyllat till någon slags lite skärmig sport.
4,2 mil, men sen dog väl den här killen.
Ja, han dog ju. Så det är intressant att det ändå kan bli så eftersträvansvärt. Faktiskt. Alltså, det är lite speciellt på något sätt. Men så verkar det ju vara, att det finns en sån laddning med någon slags match eller krigsmetafor i det hela.
Mm.
Men leveransmode är ju en hög stressfaktor, helt enkelt. Det är väl det du, det är det ni får till då, och den kan ju behövas, men man behöver ju rekreationen. Och då tänker jag att som jag misstänker att ditt jobb funkar, så har du även anställning som täcker lite lugnare tempo.
Mm.
Nu planerar vi till exempel, och nu tar vi höjd för nästa peak, så att säga.
Mm.
Men i gigjobben så får man ju bara betalt för själva leveranserna och planeringstid, om man säger, eller service av sin utrustning eller sådär, gör man ju på sin fritid. Och
just det.
Bud som är bilburna bud eller sådär, måste ju lägga ganska mycket tid och pengar på att hålla igång sin bil.
Mm. Ja, och den här utsattheten då, att blir din cykel stulen så tjänar du inte mer pengar den dagen, och det är upp till dig att lösa det, för att försäkringsbolaget tar nog några veckor på sig att betala ut pengarna. Och ja,
cykelstölder är ju inte så högt prioriterade heller.
Nej.
Alltså så är det nog, det tror jag polisen också säger, att det här, nu checkar vi ut. Nej, men så kan man läsa ibland faktiskt, att cykelstölder, det får man liksom, ja. Det är måttligt stort sök på det, kan jag säga.
Ja, så man är ganska långt ner på.
Tänker vi ta oss tillbaka till det här med mätningen och vad det liksom gör med oss. Därför att du beskrev ju att det var flera exempel i den här yrkesrollen som bud, där man, nej, ta inte bort min snitthastighet, för den sporrar mig, eller den skapar något typ av värde. Och vi brukar säga att det som mäts är det som blir gjort, och vi behöver följa upp på alla sätt. Och sen så har vi den här balansen, vilket också lät liksom att du blir kontrollerad, att man kontrollerar hur långa pauser, och det här känner vi igen från andra liksom skräckexempel från andra yrkesroller också, där man liksom blir, ja, man kan tycka utifrån att det låter helt galet att bli kontrollerad på hur lång tid man tar en toalettpaus till exempel. Så att som med det mesta så finns det en fram- och baksida på mätandet. Vad har du liksom med dig efter det, liksom, både det du har skrivit och reflekterat och tänkt och liksom faktiskt jobbat med, kring hur man ska navigera i det här som arbetsgivare för att skapa det bästa av att följa upp och mäta?
Oj. Ja, alltså, någon erfarenhet som jag ändå har, det är ju hur och det här handlar min andra bok, som heter Slavdrivaren, ganska mycket om. Och det är egentligen en slags, det är lite mörkare, det är lite så här djupare gräv där. För att då tar jag, och man brukar säga så här, modernt slaveri används ibland som ett uttryck för vissa av de här jobben. Och det gjorde en som jobbade här med en arbetsledande funktion. Han sa att det är som att vi är en slavdrivare här. Och jag tog det lite som en liknelse som man har hört och hållit borta från sig, så där är det lite grovt språkbruk. Men sen så började jag ändå läsa på vad är slavdrivarens roll genom tiderna, och mest var det väl tanken från början att bara ha lite mer om, alltså, så research i sidan, men sen blev det liksom mer och mer relevant, för att det visade sig att i just slavsamhällets skifte. För slaveriet fanns, och det har funnits liksom tusentals år så länge man har källor, men har ju avvecklats formellt sett.
Tack och lov.
Men det finns lär, liksom arv, så att säga, och kunskap kring, och då har jag liksom fokuserat på just arbetsledning. Hur, och då finns det skiften där från början så hade ju då, om vi säger slavdrivare och slavägare, stort våld mot slavar som de ägde. Men sen så i uppluckringen där man börjat liksom experimentera med mindre och mindre våld. För våld var inget självändamål egentligen. Det var ju dessutom ett kapital. Alltså arbetarna dog, så var det negativt. Så att man ville liksom hitta sätt att, ska säga, få folk att jobba hårt, men med så lite våld som möjligt. Mm. Eller som nödvändigt. Det här låter lite som att jag ska man säga, relativiserar våldet. Så är det inte. Men det fanns en sån experiment. Situation där man började experimentera så här, hur får vi folk att jobba, ska jag säga, mot sin egen vilja, hur motiverar vi dem? Och några saker uppfanns då vad gäller arbetsledning, och den första handlar om att man delade upp jobbet i mindre enheter. Istället för att säga så här, gå ut och plocka bomull idag, vi ses, så såg man till att man måste mäta dem i små enheter, så du ska komma med en korg av bomull varje timme till exempel. Och någon ska mäta hur mycket bomull du har samlat in, och då kan man också kontrollera om du har fuskat. Så genom att korta ner ett yrke, så att säga, en hantverkskunskap till små enheter, kunde man för det första kontrollera det, och det visade sig sen att arbetarna själva gick in i någon slags läge där man också började tänka utifrån det här som en viktig faktor. Och då behövdes våldet allt mindre. Det behövdes mer i kulissen som ett hot för många, men också liksom, ibland så statuerades ju såklart exempel och någon fuskat sådär. Men den sådär tasks, som det kallades, började sedan industrin, när den växte i slutet av 1800-talet, låna, alltså den principen av att vi delar upp jobbet, istället för att säga en hantverkare som säger är jätteduktig på sitt få klart en båt. Vi ska göra 1000 båtar här. Vi kan inte ha en hantverkare som gör en båt, utan varje gör ett moment. Då upptäckte man att den här erfarenheten finns redan, och det är ett glapp på lite tid, men det var ju en del som kom från slaveri som hade erfarenheter, och det blev liksom en del av massindustrin.
Som kallas för taylorismen.
Det är det som Taylor var en sån forskare, eller vad heter det, han var industriman som började experimentera med det här och fick jättestort genomslag, för det var ju så effektivt.
Han började klocka.
Man började mäta alla liksom små moment, och så här, hur lång tid tar det att skotta? Hur lång tid tar det att sopa den här? Hur många sekunder ska det ta att skruva ihop den här? Och så registreras det på liksom personer. Och det här hade man liksom redan gjort under slaveriet några decennier, eller några 40-50 år tidigare. Och det gjorde ju att arbetarna kände ju som till det här lite grann och protesterade, att det här är ju precis som slaveriet var. Och då var det ju också en ganska stor del av arbetarna som också inte hade någon annanstans att ta vägen. Så att fattigdom var ju en bidragande faktor till varför man överhuvudtaget var där. Så arbetet var ju fritt, men om man inte tog det så dog man. Så att
det var inte en piska och en slavdrivare, utan det var bristen på alternativ och svårighet för att överleva.
Precis. Fear of hunger blev ett begrepp för... Det kom egentligen från arbetsgivares håll. Alltså att... hur ska man säga? Det är fritt att arbeta, men fear of hunger kommer ändå trumfa ganska mycket. Nu är det här liksom ett begrepp, taylorismen, där man mäter saker. Och han behövde ju försvara sig att säga, nej, men det här är inte slaveri och sådär. Men man konstaterar ändå där och då att elementen är ju lånade därifrån. Men vi ser också på något sätt de industriella fördelarna är så stora så att vi tror på systemet. Och då började man också lägga in det i amerikanska statens, alltså i armén, och det spred sig i hela samhället. Mm. Och gick ju jättebra för USA i början av seklet, och då europeiska stormakter började också kika, hur gör de i USA som är så, hur lyckas Ford så att säga.
Mm.
Och den här mikro-gig-idén är ju nu återaktuell när man då på ett nytt eller nygammalt sätt också lyckas liksom dela upp jobbet i små, små enheter som då mäts. Och fortfarande tycker jag egentligen att det här begreppet med fear of hunger är relevant. Även om vi inte liksom har något fysiskt tvång för någon att göra någonting, så finns det ju en faktor som är att folk behöver försörja sig, och då tar man vad som finns. Och många brukar argumentera för att om man inte har de här jobben så har man ingen jobb. Och det är ju sant. Det är ju så det är, att de jobb som finns vill folk ta, så att säga.
Mm. Men, och det här är ju intressant, för i många av de sammanhang där vi befinner oss som pratar om det här med hälsa på jobbet, ofta kopplat till hur man bygger en organisation och frågor som ledarskap, då är det ju helt andra sammanhang, kontexter, och det handlar om att attrahera och behålla folk och vikten av att utveckla medarbetare.
Just
det här känns ju som en helt annan värld. Och sen medan det här pågår som vi pratar om, och där vi kanske ofta befinner oss, så har vi de här då nya moderna slavjobben där taylorismen har kommit tillbaka.
Exakt. Ja, det är
Jag har en fråga till dig då, som har jobbat som cykelbud. Vi som inte jobbar i gigekonomin, och då tänker jag på oss som grupp, lurar vi oss när vi säger att vi kanske tänker så här, men jag tar en Uber eller jag beställer så här matbud. Det är så modernt, det är en app, det är så smart. Det här är det nya.
Om vi lurar oss.
Ja, och tänker att det här är något modernt och bra. Att vi liksom inte riktigt vill se att killen eller tjejen som levererar maten till oss springer fram till min dörr och springer därifrån.
Ja, precis. Jo, det är frågan det. Alltså det är väl modernt på många sätt och många sätt inte. Det som är nytt är ju teknikens möjligheter att, hur ska man säga, göra de här, alltså med telefonen och det. Och det som är gammalt är väl kanske klassstrukturen i det hela. Att vissa kan få andra att jobba åt den utan att behöva betala särskilt mycket.
Mm.
Det är ju en konsumtionsfråga det där. Hur mycket som konsument vill du veta om hur saker kommer fram till dig? Och hur mycket ansvar ska du behöva ta för det? Det är ju en svår fråga, det tycker jag.
Mm.
Och vad ska man göra? Och det är liksom... Men jag tror liksom, om man tänker sig... För reklamens språk och hur kan man säga, hur tjänsterna är utformade, så är det ju lite som att man presenterar ju som på något sätt lite av en magi. Så där, den bara dyker upp hemma hos dig. Alltså det ska inte kännas hur det går till alla gånger och vart det kommer ifrån. Så där, utan det är mer att kundupplevelsen är ju att den... Att det är enkelt och praktiskt och smart och snabbt. Och det tror jag, det kan man ju fundera på själv så där. Hur dök det här upp här? Och det gäller ju inte bara mat såklart. Utan jag tänker ibland på alltså frukt. Hur tillgängligt frukt vi har. Som kan komma färsk frukt från andra sidan jorden. Och sådana saker. Det finns ju överallt egentligen.
Vad är det jag stöder när jag konsumerar? Och jag tänker också att om man nu väljer att använda en sån här tjänst för att få mat hem, om den då blir sen, den här leveransen, ska jag verkligen ge ett dåligt betyg till det?
Nej.
Vad händer då?
Ja, jag vet inte vilka som har betyg, men taxiapparna har väl betyg. Där vet man ju att budens, eller vad heter det, taxichaufförerna blir ju på något sätt negativt påverkade av det. Det är ju inte bra. det kan jag väl säga. Ja. Det känns ju hårt. Men jag kan inte riktigt svara på vad man ska göra där. Men en upplevelse som man har som när man levererar är ju att man blir ganska osynlig gjord på flera vis. Och man springer i olika trappuppgångar och man har den här appen och sådär. Och det är en ganska stor skillnad när någon ser en, eller som man kan välja om man får leveransen med kontakt eller inte, och säger man tack eller ser man någon i ögonen, alltså sådana där mellanmänskliga saker. Och ibland så sa någon kanske saker som säger, men vad hårt ni får slita, eller vad mycket vatten ni har idag, eller jag vet inte, bara någon kommentar så där. Det är ganska stor skillnad mot för det, och vissa som kanske öppnade dörren och inte hade klätt på sig ordentligt och sådär. Det blir en
respekt
tror jag man eftersöker lite så.
Ja, men
det är ganska grundläggande egentligen.
Ja, men det är det ju, och det tar jag till mig och tänker, inte bara om man beställer mat eller använder en sån här tjänst, att det spelar roll hur vi möter varandra.
Ja, det gör ju det.
Men jag tänkte, om vi går tillbaka till det här med data då. Skulle vilja läsa ett citat ur den här artikeln i Svenskan som vi läste. Mm. Där du skriver så här, apropå det här med mätandet. Det massiva utbudet matar oss, men som konsekvens kan vi bli passiva och tappa kontakten med våra känslor och egna kroppar. Sov jag verkligen så bra i natt? Appen ger svar. Älskar jag svensk popmusik? Ska bara kolla på min lyssningsstatistik. Vad är det du vill säga här? Det är någonting om det kortsiktiga, men vill du brodera ut lite? Jag tyckte det var ett fint citat.
Ja, men det här handlar ju liksom om vi förlägger alla bedömningar, eller hur man ska säga, beräkningar och bedömningar och svar utanför oss själva, då blir vi ju mer och mer osäkra på oss själva, tänker jag. Det är klart att det finns en styrka att kunna få sitt puls, liksom snittpuls, är den bra eller bättre eller sämre, det kanske inte jag kan känna. Men det där letar ju sig in i allt, så att då kanske det finns en gräns när man lär sig inte ens att känna sig, jag är nog trött, eller jag är nog pigg, jag är nog glad, eller man liksom förlägger allt för mycket bort. Och jag tänker också en social aspekt av det handlar om sociala medier, där man då kan få en siffra på om man är populär eller om man har sagt något bra eller liksom mer uttryckt sig som människa. Det är inte så mycket fysiskt, utan då kan det vara liksom en annan existentiell sak som man också får siffror på. Och det där är ju inte så himla lätt att komma ur, men det påverkar ju en, och man blir ganska osäker kanske på. Och osäkerheten är lite som kanske det som driver en till mer. Jag känner mig osäker om det jag gör duger, men kan jag hitta någon slags mer siffra på det eller inte, och så spenderar man liksom, tillbringar mer tid med sådana frågor. Och jag tycker det är intressant att just kultur som ska vara så omätbart också mäts. Men nu är det ju en situation där, okej, robotar kommer och tar över, man kan ha allt fler fysiska funktioner sköts av robotar och automatiserade system. Men jag tror många tyckte att det var lite så här, lite läskigt kanske, eller en chock när robotarna också skulle börja göra våran konst. Och så ska vi som människor göra jättemonotona uppgifter som inte robotarna just kan. Alltså hjälpa dem med att typ koda katter. Är det en katt eller ett löv? Det ska människor göra, så att konstnärerna, det vill säga robotarna, ska liksom bli bra. Där tror jag ändå, den punkten tycker jag liksom säger någonting om så här, vad man kan förlora på att liksom inte göra saker själv. Själv så spelar jag ju då till exempel piano. Och om man tar det som ett exempel, så jag kan ju lyssna på pianomusik av andra som spelar piano. Det finns jättemycket. Men det är ju inte samma som att jag själv sitter och försöker få till någonting. Det är ju något helt annat. Men det är ju fortfarande pianomusik som jag håller på med. Mm. Och den skillnaden tycker jag vi ska liksom tänka på. Vad är ett utbud som jag på något sätt suger åt mig och bara liksom låter svepa förbi? Och när får jag använda mina förmågor? När får jag göra någonting som inte går att mäta eller inte befinner sig ens i någon slags krets där någon annan ska bedöma det på det sättet? Utan nu vet jag att du, Annie, sitter och stickar liksom. Visst är det så? Eller virkar? Vilket av dem?
Virkar.
Mm. Virkar, ja. Mm. Det händer ju någonting i din kropp av det. Du kanske också kan räkna på det, men det är inte därför direkt du gör, utan det är ju liksom sysslan, det är det fysiska. Du kan ju, det är förmodligen inte så ekonomiskt egentligen att göra det där. Du hade kunnat köpa det där mycket billigare. Och de frågorna är jag liksom, det är där vi på något sätt i den gränslandet som vi hamnar i om vi automatiserar och mäter allt, så då förlorar man det. Ja, nu kan jag kan inte liksom laga kläder. Nähä. Gör det någonting? Ja, men kanske. Det kanske gör att jag inte uppskattar kläder.
Mm. Så att säga. Jag vill verkligen haka på det. Jag jobbar ju jättemycket med hälsofrågor. Och jag brukar alltid, och gillar också att mäta vissa saker. Och har också sprungit och mätt och så. Men att hälsa är en upplevelse som kan, den kan kvitteras av att ja, men idag mår jag bra. Och så kan jag se på min app att jo, du sov ganska bra i natt, säger appen. Men alltså, det är jag som äger upplevelsen. Och det kan vara en tröst, tänker jag, i den här mätbarhets eran vi är i, att liksom kanske titta lite grann på sånt som, vissa saker är ju verkligen kvantifierbara, men de hänger ofta också ihop med en upplevelse. Jag har gått 10 000 steg, hur känns det? Jag kopierade det här stycket exakt och spelade det på piano, precis som han som jag lyssnade på som spelade den på Spotify, men vad var upplevelsen liksom? Och någonstans känns det ju som lite filosofiskt, som att livet är ju i det där liksom någonstans omätbara liksom, att det kanske är någonting att ta lite hjälp av, att vad är det för upplevelse som bor i hur känns den här siffran som jag tittar på liksom?
Ja, och jag tänker också, vissa jobb behöver ju inte mätas så mycket som de görs. Jag tror att det, den kanske rörelsen vi kommer få se också. Men det är ju väldigt lätt när man hamnar i, hur ska man säga, det som vi pratar om nu handlar ju också om hur man själv inlämmar kontrollmekanismerna i sig själv.
Ja.
Alltså det är ganska, det är ju där på något sätt vem som helst kan säga, men ni vill ju själv att vi mäter era steg. Liksom. Mm. Vi vill, och då hamnar man i en slags, vad ska man säga, det är en återvändsgränd, eller vad man ska säga. För det är inte det som är frågan om vad någon vill eller inte. Vi har bara blivit påverkade, så att säga. Vi uppskattar vissa saker, men det här är ju en större fråga på det sättet. Att det, men jag kan nog tänka mig att många också inte vill, om man egentligen fick testa det bara, så skulle det kanske vara en annan sak. Jag tänker många jobb säkert kan ta bort mätningen, och de som gör det kanske ändå får sitt jobb gjort.
Men jag vet inte. Jag måste komma tillbaka, för det du säger nu, Anders, det kopplar tillbaka till vårt allra, allra första avsnitt, Ann-Sofie, som vi spelade in för 8 år sedan. Och lite mer. Och då pratade vi med en ledare som heter Jon Persson, och han sa, nej, vi mäter inte. Så ja, lyssna på det om du vill, om du inte har lyssnat på det. Det handlar ju lite grann om att ge människor makten själva. Och naturligtvis prata om vad som är viktigt och vad vi behöver göra och varför, vad det ska leda till. Men det tycker jag var en intressant koppling. Och också det här att vi behöver fundera på varför vi mäter saker. Och på jobbet tänker jag att gigarbetare kanske inte har så mycket inflytande. Men vi som har inflytande på jobbet kan ju ställa frågor. Varför ska vi mäta det här, och vad ska det leda till? Jag tänker att det kanske börjar där ändå. Och samma sak då, om man köper en tjänst så kan man ju fundera över hur det är för den som levererar. Och om man vill köpa den på det viset. För där är det ju vi konsumenter som styr. Ja, jag tänker att Ja, det här är stora områden och mätande kan vara bra, data kan vara bra, men snälla låt oss fundera på vad det leder till och vad det gör med oss. Tack så mycket Anders för att du ville vara med och prata med oss idag om det här.
Tack så mycket.
Tack.
Och jag har en enda sista fråga som jag bara måste ställa. Kommer jag på nu. Köper du Anders mat med, via bud ibland?
Nej, det brukar jag inte göra. Nej. Men det är inte, jag är inte sådär, jag dömer ingen annan som gör det så hårt heller. Det är bara inget jag gör. Jag har lite svårt för det själv tror jag.
Ja.
Men jag förstår att det är väldigt lätt att göra det. Alltså.
Mm. Nej, jag bara blir nyfiken på hur du själv agerar. Mm. Tack så mycket till er som har lyssnat. Dela gärna med er vad ni tänker. Vi pratar mycket på LinkedIn, så där kan du kommentera på våra inlägg och snacka med oss och berätta hur du tänker. Och vi vill tacka våra samarbetspartner Twitch Health och Ayat Almansor på Hi-Hat Sounds som höll i rattarna för den här produktionen. Diskutera gärna med oss och så hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi. Må så gott. Tack och hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.